I vårt studium av första Petrus brev har vi kommit fram till det tredje kapitlets inledande verser. Ett ganska svårt och känsligt avsnitt som jag helst skulle vilja hoppa över. Men det har jag inte rätt till. Vi läser från vers 1. Likaså, ni kvinnor, underordna er era män, så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord, tack vare sina hustrur. När de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes döttrar är ni, om ni gör det rätta och aldrig låter skrämma er. Likaså ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare, eller det svagare kärlet, står det egentligen. Visa henne aktning, ty också hon ska få del av livets gåva. Om ni gör det, då ska ingenting stå i vägen för era böner. Amen. Alltså, vi har sett hur det heliga livet yttrar sig i samhället, i vår relation till den politiska verkligheten, och igår till arbetet. Vi studerade kristen arbetsetik, och det vore intressant att få stanna där längre. Idag så menar Petrus tydligen att vi skulle läsa vidare och också förstå att det här med det kristna livets unika ställning också har med äktenskapet att göra, med relationen mellan man och hustru att göra. Och det är så intressant när man läser Efesierbrevet 5, då vi med glädje läser den 18:e versen, där det står: låt er uppfyllas av helig ande. Och sen står det några verser senare: underordna er varandra. Och så har han ord till kvinnan, och så har han ord till mannen i ett äktenskap. Alltså, följden av att vara fylld med helig ande bör också yttra sig i relationen mellan man och hustru. Under mina tonår så försäkrade jag stolt och bestämt inför mina föräldrar och vänner att jag aldrig skulle gifta mig. Och det var inte på grund av någon negativ känsla för äktenskapet som sådan, men för mig hägrade ungkarlslivet. Och jag ansåg det som en svaghet, opassande för en manlig man som mig, att falla till föga för det kvinnliga könet. Det enda problemet med denna min föresats, det var att jag då och då såg uppenbarelser. Jag menar, det uppenbarade sig varelser av det motsatta könet, som jag inte kunde förneka hade viss attraktionskraft på mig. Och vissa av dem blev jag ganska hänförd inför. Och så hände sig att jag på en semestervecka i norska fjällen mötte en sällsam uppenbarelse, som definitivt och effektivt gjorde slut på alla mina ungkarlsdrömmar. För 26 år sedan slöt vi ett förbund inför Gud och människor, och jag skulle inte vilja ha det annorlunda. Men det är inte egenskap av någon expert i äktenskapsfrågor som jag tar till orda här idag. Tvärtom så har mina egna erfarenheter och brister och tillkortakommande, till lika med omfattande själavård med människor i äktenskapskriser, gjort mig ytterst ödmjuk inför det här ämnet. Ingenting kan som äktenskapet uppenbara våra svagheter och brister, för att inte säga våra sämsta sidor. Någon har sagt att om påven hade varit gift, så hade han aldrig kommit på läran om påvens ofelbarhet. Så om du tror att du är fullkomlig eller nästintill, gift dig, så kommer du snart ner på jorden. Och egentligen bara det ligger det ju en av äktenskapets viktigaste syften, att vi håller oss ödmjuka inför verkligheten och inför oss själva och inför Gud om vi är ärliga mot oss själva, vill säga. Det som gör att jag ändå vill kasta mig in i det här svåra ämnet, det är att Bibeln ger en så upphöjd dignitet åt föreningen mellan man och kvinna, och att den bär på en stor hemlighet, säger Paulus. En hemlighet som har med den ljuvligaste och största av alla sanningar att göra, nämligen sanningen om Kristus och församlingen. Och min önskan är att vi idag skulle ana något av Guds stora tankar med äktenskapet, och att vår respekt och tacksamhet för äktenskapets institution skulle öka, och att vi skulle motiveras och inspireras att tro på och arbeta med våra äktenskap för att de ska utvecklas mot det som jag tror Gud har velat, till glädje både för oss själva och för det samhälle i vilket vi lever. I en tid av växande skepticism och bristande respekt för denna gudagivna samlevnadsform, så är det vi som Guds folk, som snart är ganska ensamma om, som skulle visa på att vi ändå tror på äktenskapet och anser det värt att hedras och aktivt jobba med. Inte genom att odla någon slags naiv, romantisk syn på det hela, utan att erkänna att det faktiskt kräver och är värt allt arbete i världen. I varje församling borde finnas en ständigt pågående äktenskapsskola där vi förbereder unga människor för det som de helt naturligt kommer att möta i sitt äktenskap framöver, om de går in i ett sådant. Men som vi ändå vet kommer att innebära svårigheter. Svårigheter som de knappast har en aning om när de är nyförälskade. Och vi hjälper våra ungdomar mer genom att öppet tala om sånt och söka stöd hos Gud. Och förbereda dem på tänkbara konflikter. Vi har nästan årligen en äktenskapsskola hemma i vår församling. Och jag har bland annat en lista på 43 konfliktkänsliga områden i äktenskapet. Och en del blir chockade när de ser det här alltså. De trodde att det skulle bli en dans på rosor bara framöver nu när de är så kära och snart ska gifta sig. Ja, vänta ett tag ska du få se. Det här kommer ni att möta. Det här kommer ni att få svårigheter med. Och faktiskt, det är väldigt bra att i förväg liksom få reda på lite grann utav det här. Kristna ungdomar som gifter sig kan faktiskt ibland få det svårare än andra. Därför att de har laddat äktenskapet med så oerhört stora förväntningar i tron på att Gud har ju fört oss samman. Så nu följer dansen på rosor. Och så kommer första grälet. Och jag har haft de som har kommit tillbaka till min expedition och sagt: vi är förtvivlade, vi gjorde nog ett felval trots allt. Vadå då, har jag sagt? Vi har grälat med varandra. Och det sitter de fulla av skuld och ångest att ha förfelat hela sitt liv och kommit vid sidan om Guds kallelse och vilja för att de har haft lite problem i sitt äktenskap. Så principen är att inte arbeta så mycket på att hitta den rätte som att bli den rätte. Att bli en mogen person, psykologiskt och andligt, förbereder dig på bästa sätt för äktenskapet. Och förresten så tror jag inte det finns en enda rätta som väntar någonstans i det okända. Jag kanske gör någon besviken när jag säger det, men tänk om det skulle vara så att det bara funnits i Guds plan en enda som skulle kunna passa för dig i hela världen. Och att det vore ett sånt system fastlagt. Det skulle ju bara innebära att om en valde fel, så hjälp, då måste Gud fixa om hela systemet. Och det behövs en större dator än Guds hjärna, håller på att säga, för att ständigt vara där och reglera och korrigera felaktiga val och försöka få det bästa utav. Nej, jag tror att som ordspråksboken säger, den som har funnit en rätt hustru, det skulle kunna ha varit någon annan, men han har funnit en rätt hustru, har funnit nåd och han har funnit lycka och fått nåd av Herren. Så det är rätt att bedja om att fatta ett rätt beslut när man står i det skedet av livet, att hitta en som är rätt för mig och som är rätt för den som du gifter dig med, förstås. När jag säger det här och när nu vi går in i ett studium om äktenskapet, så vill jag först säga att det finns en myt om det lyckliga äktenskapet som jag genast vill avliva. Det finns inga fullkomliga äktenskap. Och att bli gift är inte livets högsta mål och mening. Är det enda du strävar efter, då kommer du att bli besviken förr eller senare. Äktenskapet är faktiskt inte avsett att möta människans alla behov eller ens de djupaste behoven. Äktenskapet är någonting temporärt. Om du också gifter dig lyckligt, så kan nästa dag ditt äktenskap vara slut på grund av dödsfall, olyckshändelse, sjukdom och annat som kan inträffa. Det är någonting skört som tillhör den här tidens sköra villkor. Och att leva som ogift, det är ett lika fullvärdigt liv som att leva som gift. Det ogifta ståndet värderas faktiskt högre än det gifta ståndet i Bibeln. Åtminstone i ljuset av, eller mot bakgrunden av, de förföljelser som rasade på Nya Testamentets tid, så ansåg Paulus det vara bättre att inte gifta sig och slippa de många andra bekymmer som man dessutom får om man är gift också, när det var så svår tid. Men samtidigt inser han ju att alla inte har den gåvan, utan de flesta, det är normalt för oss att önska att bli gifta och att bli gifta. Men de som av en eller annan anledning väljer att inte gifta sig eller inte blir gifta, de är värda vår högsta respekt. Och de har kanske mer tid att ge till församlingen och Guds verk än vad vi som är gifta har. Och vi skulle anse det under vår värdighet att liksom hålla på med lite små glidningar med de människorna som ännu befinner sig ogifta och har kommit upp i medelåldern. Det är mycket känsligt. Vi skulle respektera dem och anse att de är stora tillgångar för församlingen faktiskt. Vi tror på äktenskapet därför att vi tror på Gud. För det är han som uppfann det. Det är honom som det har sitt ursprung. Vi lever i ett samhälle där det finns en utbredd misstro på äktenskapet. Och att det är många krafter i samhället som faktiskt hotar äktenskapets existens. Resultatet ser vi i skilsmässostatistiken, som i vårt land ligger omkring 20 000 skilsmässor om året. Det vill säga 40 000 män och kvinnor som med smärtsamma upplevelser och sår i sin själ skiljs från varandra varje år. Och kanske lika många barn, förutom alla andra som delar lidandet, föräldrar, svärföräldrar, släktingar och vänner. Det är inte så konstigt att den uppväxande generationen känner en viss skepticism. Någonting som också livligt underblåses av inte minst veckopressens glorifierande av kändisars återkommande partnerbyten. Nu har han en ny fru igen och hon en ny man igen. Och det är kändisarna som föregår med det här exemplet. Så varför gifta sig överhuvudtaget? Det verkar ju vara ett högst osäkert vågspel. En del menar att det är någonting nödvändigt ont. Jag vigde ett par för någon vecka sedan här som var nyfrälsta, och deras vänner beklagade. Hur är ni så dumma som ni går och gifter er? Och de fick förklara att de hade kommit i tro på Kristus och att de ansåg äktenskapet ha en stor värdighet. Att det betydde någonting för dem. Och kyrkan var full av kompisar som för första gången fick höra någonting om Guds syften med människans liv som man och kvinna. Och de tyckte det var fint. Kan du tänka dig det? När de väl förstår vad Bibeln har tänkt om äktenskapet, så håller också icke-kristna människor med och tycker det är schysst. Det är ju så det borde vara. Och i äktenskapsskolan har jag till och med haft sådana som själva ännu inte har kommit fram till en personlig tro. Men de tycker detta är vi helt överens om. Så här skulle vi vilja att det fungerade. Så att ifrågasätta äktenskapet, det är att ifrågasätta Guds godhet och vishet. Han uppfann inte äktenskapet för att göra livet surt för oss som människor. Inte för att begränsa vår frihet och lycka, utan tvärtom för att maximera lyckan och gemenskapen i samlevnaden mellan man och kvinna. Så äktenskapet är ett uttryck för Guds godhet och vishet. Det är i sin sammansättning och i sin funktion bärare av djupa andliga sanningar. Och används både i Gamla testamentet och Nya testamentet för att illustrera förhållandet mellan Gud och hans folk. Och mellan Kristus och församlingen. Så vi som kristna borde med stor öppenhet, nyfikenhet och förväntan och intresse sträva efter att lära känna äktenskapets innersta väsen, i vetskap om att vi därigenom också kommer att ana någonting av Guds väsen och Guds kärleksrelation till oss bättre. Och den underbara hemlighet som är resultatet av Jesu Kristi försonargärning och som har fått till resultat att vi som hans församling är trolovade med Kristus och får kallas hans brud. Låt oss se hur denna universums första romans började. Första Mosebok 1. Äktenskapets begynnelse. I de första 25 verserna läser vi om Gud på ett mäktigt och majestätiskt sätt genom sitt blotta ord frambringar skapelsens olika delar. Gud ger befallning och det blir så. Gud säger var det och det vart. Gud säger frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser och det blev så. Men hela denna process fram till vers 26-27 är precis som om Gud bara håller på att ställa scenen i ordning för det stora som snart skulle hända. När världens första brudpar skulle träda in på scenen. När allting är klart, när hela skapelsen stod där och andades fräschhet och härlighet, så kommer själva kulmen. Det är precis som allt före som har föregått såg fram emot denna stund. Precis som när vi smyckar en kyrka med blommor och bröllopsgästerna är på plats och sångarna är beredda att klämma i med musik och sång och alla bara väntar på att dörrarna ska öppnas och brudparet träda in. Så föregås nu människans skapelse av ett samtal inom gudomen själv. Nu när allt det här andra är klart så säger Gud: låt oss nu göra människan till vår avbild. Och så öppnas dörrarna. Människan skapas i en unik akt av Gud. Inte längre från en fjärran position så att Gud säger: var det människan? Utan han säger: nu, låt oss göra människan till vår avbild, till att vara man, till att vara oss lika. Och så skapade han människan till sin likhet. Människan till skillnad från djuren, om vilka det står att de skapades efter sina arter. Människan skapades inte efter någon art. Hon skapade efter vad som fanns i Gud. I likhet med Gud. Till Guds avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Båda två lika mycket uttryck för Guds avbildsväsen. Gud är ande och kan inte könsbestämmas. Men det är Gud som har planerat och skapat det manliga såväl som det kvinnliga. Och han har gjort det på ett sådant sätt att man respektive kvinna skulle känna sig ofullständiga utan den andre. Kapitel 2 är ingen nyskapelseberättelelse. Författaren går bara tillbaka och beskriver mera detalj hur mannens och kvinnans skapelse gick till. För resten av den här boken ska nämligen handla om man och kvinna och människohistorien, inte om djuren och växtlivet och det andra i skapelsen. Mannen danas enligt vers 7 av jordens doft, samma verb som används om krukmakaren i Jeremia kapitel 18. Människans skapelse är alltså Guds händers arbete. En konstnär har varit framme och skapat människan och format henne. Så inandar Gud sin livsande i människan. Och så förenas i människan både det materiella och det gudomliga, det icke-materiella. Och jag tror Gud hade bestämda avsikter när han något fördröjde kvinnans skapelse som vi läser i kapitel 2. Att mannen skulle inse sitt behov av kvinnan och förstärkas i sin tacksamhet till Gud över en sådan skapelses gåva som han fick. Ja, helt enkelt för att han skulle förstå att ta emot kvinnan som en direkt gåva från Gud. 2:18, och Herren sa, för första gången någonting negativt i skapelsen. Det är inte gott för mannen att vara ensam. Gud visste med vilka behov han hade skapat mannen. Men han visste också hur han ämnade åtgärda mannens upplevelse av ensamhet. Gud tillåter alltså mannen att uppleva att han inte var sig själv nog. Att det faktiskt var någonting mycket avgörande som fattades honom. Även om han inte riktigt visste vad det var själv ännu kanske. Eller hur det skulle se ut. Han bara såg att djuren fanns i två kön. Men honom fanns ingen som behövdes, som kunde fylla hans behov. Observera att mannen alltså var skapad med behov som inte var avsedda att mötas direkt av Gud. Och ingen av oss kan säga egentligen ärligt: ja, men jag har Gud, jag behöver ingen människa att umgås med. Vi är skapade till sociala varelser som har behov av mellanmänsklig kontakt. Om det också inte sker i äktenskapets form, så behöver vi vänskap och gemenskap. Gud ska inte fylla alla våra behov. Han har skapat oss med behov som ska fyllas på det horisontella planet också. Gud visste precis vad han skulle göra. Och nu vi tar historiens första narkos och operativa ingrepp. Och för att riktigt markera att kvinnan skulle vara av samma slag som mannen, så bygger Gud kvinnan med ett ben från mannens sida, vers 22. Och verbet bygga används för Guds skapande av kvinna här, för att det innebär att Guds tanke, i hans tanke fanns en genomtänkt plan med kvinnans konstruktion, hela tiden med mannens behov i åtanke. Gud sa, jag vill göra en sådan som honom höves, som han behöver. Och vilket mästerverk. Detta är skapelsens absoluta krona, klimax på alltihop. Vad vacker kvinnan är. Så underbart skön. Och så fruktansvärt tragiskt det är att syndens och Satans hantlangare i så stor utsträckning har lagt beslag och exploaterat denna Guds mästerskapelse, så att kvinnokroppen idag snarare fyller oss med skam och skuld än med tacksamhet och glädje och förundran inför Guds underbara godhet. Så förvridet allting har blivit, och så mycket det finns för äktenskapet att återerövra. Titta på Adams reaktion i vers 23. Gud väcker honom ur narkosen, jag vet inte hur, men vaken blir han. Och när han där sitter och gnuggar sömnen ur ögonen, och gnuggar och gnuggar, och börjar få syn på en skap som man inte tror är sant att den finns. Gud har en överraskning åt Adam. Vad är det han ser? Utan något omslagspapper så för Gud fram denna sin present till Adam. Det vackraste han hade sett, det fullbordade verket. Vilken stund detta var. Mannen rusar upp på sina fötter och kastar sig om kvinnans hals av förtjusning och säger till henne, du ska heta Maninna, ty av mina ben och kött är du tagen. Han inser genast, hon är ju min jämlike. Hon uppfyller precis tomheten som fanns i mitt liv. Hon är sån som jag, fast ändå olik. Hon är precis vad jag behöver och har längtat efter. En fulländad gåva. Jag kan nästan se hur Adam vänder sig till Gud i sin förtjusning och förundran med orden, hur kunde du veta att det var precis en sån här jag ville ha? Det är precis rätt. Omvänt var det naturligtvis så att kvinnan i mannen fann sin motsvarighet och sitt komplement. Utgångsmaterialet för kvinnans skapelse, så skämtar vi ju ofta om med både förakt och ironi. Men det kanske inte helt utan mening även det. Hon skapades inte från någonting i mannens huvud för att hon skulle kunna sägas vara honom överlägsen möjligen. Eller från fötterna om hon så skulle kunna säga svara honom underlägsen, utan från hans sida. För att markera att hon var hans jämlike, hans medvandrerska genom livet. Och nu, det är det här sammanhanget som äktenskapet instiftas. Det är skaparen av man och kvinna som nu lägger fast de principer som ska gälla för samlevnaden man och kvinna emellan, historien igenom. Det gäller för alla tider. Jesus upprepade samma ord. Paulus upprepade i Efesierbrevet 5. Det har med själva skapelseordningen att göra, ingenting som vi kan rubba på. Tre verb finns i vers 24 som avslöjar äktenskapets innebörd. Överge sin mor och sin far ska mannen göra, likaså kvinnan förstås. Det betyder inte att man ska strunta i sina föräldrar eller klippa kontakten med den, utan här avses den offentliga aspekten av äktenskapets ingående. Och i en tid av ökade samboförhållanden så vill jag lyfta fram Guds klara ord om två människors givande till varandra såsom aldrig varande en privat sak. Det är ingen privat angelägenhet. Äktenskapet, det faktum att man och kvinna förenas, är i Guds ögon så stort och så viktigt att det kräver samhällets och den närmaste omgivningens respekt, erkännande och bekräftelse. Och det måste på något sätt konstitueras att dessa två hör ihop och att de därmed bryter upp från sitt hittillsvarande familjesammanhang och bildar en ny enhet. Att bara flytta ihop, så att säga, och sätta två namn på dörren och att leva som gifta, det är ett förfaringssätt som är fjärran från Bibelns undervisning. Man kan inte säga att ja, men vi är gifta inför Gud, om man inte är villig att också tillkänna ge det inför människor och samhälle enligt de lagar som råkar gälla i det land vi lever i. Det kan ju skifta från land till land, men du ska finna att i varje kultur så finns det en offentliggörande aspekt i ett äktenskaps ingående. Och Bibeln uppmanar ju oss att ändå underordna oss samhällets lagar i det land i vilket vi bor, inklusive de lagar som konstituerar och definierar äktenskapet. Utifrån Bibelns synpunkt så handlar äktenskapet om oförbehållsam och tveklös överlåtelse, där ingenting finns att dölja, där ingenting finns att smyga med. Det är ofrånkomligt, tycker jag, att ett samboförhållande ändå kan uppfattas som någon slags hemlig vägran att reservationslöst ge sig till varandra. Hur ska omgivningen uppfatta det här? Kanske man har flyttat ihop för att pröva varandra en tid och liksom ha en bakdörr på glänt ifall det inte skulle utfalla till belåtenhet. Men då inser man inte kärlekens natur och väsen, som är att ge bestående trygghet. Lika lite som det går att leva som en hemlig kristen, lika lite är det tänkt att det skulle gå att leva i ett hemligt förhållande mellan man och kvinna. Naturligtvis därför som allt vänsterprassel sker i smyg. Äktenskapets höga syften är att illustrera förhållandet mellan Kristus och församlingen. Och det kan aldrig förverkligas i ett samboförhållande. Lyssna till den stora kärleken. Kristus har reservationslöst givit sig själv för oss i en högst offentlig akt, där alla kunde se hur han hängde på korset. Varför? För församlingens skull. För att köpa åt sig en brud. Det var brudpriset han betalade. Och det var en högst offentlig gärning. Ingen reträttväg höll han öppen. Den frälsning han har skänkt oss, som innebär att vi står i ett evigt förbund med honom, det var ingen frälsning på prov. Vi får väl se hur det går, hur vi trivs tillsammans. Han gav sig reservationslöst. Han har lovat att bevara oss och ställa oss fram inför sig obefläckade i fröjd. Och Kristus har bestämt att församlingen ska vara hans brud. Han har ingått en förlovningsakt med oss. Vi är trolovade med Kristus och vi är på väg till den slutliga föreningen i Lammets bröllop. Priset är redan betalt och vi är dyrbara i Guds ögon. Om du ändå protesterar, så läs Bibelns exempel på människor som ingick äktenskap. Ta till exempel Rut där ute på Boas åker. Det blev sena timmar där hon var kvar. Boas vaknade ju inte förrän mitt i natten och hon kunde framställa sitt ärende. Men det står, hon låg kvar där vid hans fötter till morgonen. Ingenting togs ut i förväg, utan först ville Boas tillkännage offentligt sina avsikter att gifta sig med Rut. Sedan förenades de och han gick in till henne. Hon fick livsfrukt. När jungfru Maria får budskapet om att hon ska bli havande, förstår hon inte hur det ska gå till. För, säger hon, trots att hon är förlovad, trolovad med Josef, jag har ju aldrig haft någon man. Hon var fortfarande jungfru, trots att hon var förlovad. Och enligt österländsk sed, där Bibeln föddes, så var det ofta så att brudgummen kom till brudens hem. Och där hade man första bröllopsfesten. Det är det liknelsen av de 10 jungfrurna som går ut för att möta brudgummen, ni vet. Det var bröllopstärnorna som kom, brudtärnorna. Brudgummen kom till festen. Sen tog han sin brud med sig och hämtade henne hem till det hem han hade berett för henne. Och där fortsatte festen. Kunde hålla på ett par veckor. En högst offentlig handling var detta. Andra verbet, hålla sig till sin hustru, avser en permanent, monogamt förhållande. Där har du den personliga sidan mellan man och kvinna. Handlar om ett personligt beslut att förbli varandra trogna. Verbet här är mycket starkt. Hålla sig till nästan betyder vara sammanklistrade vid varandra. Används på samma, på andra ställen i Gamla testamentet om att hålla sig till Gud. Och det är också tänkt att vara ett permanent, trofast, ständigt pågående förhållande. Och Gud är beredd att välsigna ett sådant förbund. Vi kan tycka att det står inte i vår makt att ge sådana löften och leva upp till dem. Men det behagar faktiskt Gud att vi är beredda att lova varandra trohet. Gud älskar nämligen trohet. Det är en av Guds viktigaste egenskaper. Gud är en trofast Gud. Han vill också att äktenskapet ska kännetecknas av trohet och trofasthet. Nu vet vi att synden har orsakat störningar på alla nivåer i den mänskliga samvaron, inte minst i de äktenskapliga relationerna. Men Guds plan står kvar. Även om man vet att vi har frestelser att kämpa med och konflikter att brottas med i våra äktenskap. Vad vill Gud, frågar profeten Malaki. Jo, han vill ha ett gudaktigt släkte. Det vill säga ett släkte som kännetecknas av hurudan Gud är. Därför står det i Malaki 2:15. Tag er därför väl tillvara, säger Herren, så att ingen blir trolös mot sin ungdoms hustru. Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger Herren, Israels Gud. Vi vet att skilsmässor ibland tycks oundvikliga. Men det innebär alltid en tragedi, en stor smärta och en sorg, och jag tror Gud själv sörjer. Och låt mig också få säga, det är en sorg som vi som församlingar också måste uppmärksamma och delta i. De vars äktenskap har misslyckats och som genomgått detta trauma får inte isoleras av sin församling. De måste få känna att vi delar deras smärta och att det i församlingen finns en barmhärtighet och en värme också för dem, om de någonsin ska kunna finna helande för sina sår igen. Och den församling som inte varit aktiv i att värna om sina medlemmars äktenskap skulle heller inte vara för snara att döma dem som det tycks ha gått snett för. Utan vi bör ständigt arbeta för upprättelse och försoning mellan makar. Men vi bör också vara beredda att visa barmhärtighet när våra ansträngningar inte har räckt till. För imorgon kan det vara min tur eller din tur av olika skäl att vara i behov av barmhärtiga syskons behandlande. Ingen av oss går säker. Så skört är livet. Troheten mot din man, mot din hustru, kommer ständigt att prövas. Fast du har varit gift 20, 30, 40 år. Jag hörde om ett par som gifte sig, som skilde sig. De var över 90 år. Och man undrar ju då, vad i all världen ska det vara nödvändigt att skilja sig när ni har hållit ihop hela livet? Så man frågar dem, varför skilde ni inte tidigare? Ja, vi ville vänta till barna hade dött, sa de. Och det var ju hänsynsfullt. Men du ser, ingen går säker. Trolöshet behöver inte innebära lösaktigt leverne. Det börjar på ett långt tidigare stadium. Det är frågan om en attityd, om en hållning. Det kan finnas makar som håller ihop, men som ändå i sin attityd lever i trolöshet mot varandra. Det handlar om ditt och mitt sätt att vara i förhållande till andra kvinnor, andra män. Högst upp på listan för andliga ledare står en enda kvinnas man, 1 Timoteus 3. I nya översättningen står det bara gift en gång, men det är en tolkning. Det står en enda kvinnas man i grundtexten, och Paulus menar minst detta, att en församlingsledare, en andlig ledare, ska kännetecknas av trohet mot sin kvinna. Han ska vara känd för att vara en enda kvinnas man. I sitt beteende och i sitt sätt att tala och bete sig inför andra kvinnor, ska han inte föda några baktankar. Utan som Paulus säger till Timoteus, till yngre kvinnor i församlingen, Timoteus, du själv som är ung, behandla dem som systrar, rent och oskyldigt. Se på dina manliga, kvinnliga medlemmar i församlingen som verkliga systrar och bröder, och var stolt över att du har så snygga systrar och snygga bröder i församlingen. Så flörtar man ju inte med sin syster, va? Din hustru skulle kunna vara med och se och höra allt som du säger och gör när du är borta från henne. Så brukar jag tänka när jag är ute på mina långa resor långt hemifrån och mycket nya miljöer och människor jag träffar. Min hustru skulle kunna vara med här och ge sitt godkännande till allt som jag säger och gör i förhållande till andra kvinnor som jag möter. Sammanledes, du kvinna, när du är borta, att du i ditt hjärta och i din attityd är trogen din man genom att inte göra annat än sådant som han skulle kunna vara med och se och höra. Det ligger en välsignelse i troheten, inte bara för individen utan också för församlingen. Job uttryckte den här beslutsamheten att vara trogen sin hustru med orden: ett förbund slöt jag med mina ögon. Vadå? Jo, att jag inte skulle skåda efter någon jungfru. Job 31. Han kom överens med ögonen att vara sin fru trogen. Job visste var det började, med blickarna. Vi vet alla var det börjar. Gud är trogen sitt förbund. Han vill att vi ska vara trogna vårt förbund. Det tredje verbet blir ett kött. Andra Mosebok 2:24. Avse naturligtvis den fysiska föreningen som nu bekräftar den enhet som har ingåtts genom de bådas överlåtelse, offentliga överlåtelse till varandra. Det är därför som den sexuella akten blir så felplacerad utanför äktenskapet, eftersom den är tänkt att vid varje tillfälle bekräfta en enhet mellan man och kvinna. Och det handlar inte bara om att man delar varandras kroppar. Det handlar om två människor som beslutat sig för att dela allt. Den sexuella akten är en ständig påminnelse till dem båda att de tillhör varandra och därför är förpliktigade att dela allt. Sina tankar, sina känslor, sina drömmar, sina problem och motgångar och bekymmer. Det är den sexuella akten ett uttryck för, och därför malplacerad utanför äktenskapets ramar. När två människor har förenats med varandra så har de delat en hemlighet som är ämnad att vara bara deras livet ut. Människans sexualitet behöver äktenskapet för att äga den trygghet som den behöver för att utvecklas. Och detta är sant, inte minst om kvinnan, som jag tror lider. Och dessa tonårsflickor som tror de måste ligga med killarna i 14-15 års åldern för att inte bli utstötta och betraktade som torrbollar, de gör våld på det finaste de äger. Äktenskapet behöver också makarnas sexualitet för att ständigt bekräftas och att vara ett sammanhållande band och en påminnelse om enheten och förbundet som man har ingått med varandra och ämnade att leva i. Alltså, den kristna synen på sexualitet är vida större än alla andra uppfattningar. Sen får de kalla det RFSL eller vad de vill, men de har en mycket trång syn på sexualiteten. Bibeln sätter nämligen in sexualiteten i ett sammanhang som innefattar hela personligheten. Inte bara den fysiska delen, utan också den psykologiska, den emotionella, den sociala, den intellektuella, den etiska och den andliga. Totaliteten av vad vi är som människor. Sexualakten kan därför bara vara en del i och symbolisera den totala överlåtelsen, men den kan aldrig i sig själv skapa den. Den är lösryckt ur sitt sammanhang i så fall. Om ett par makars vardag inte vittnar om att de är överlåtna åt varandra, De tar inte del i varandras behov, kommunicerar inte, hjälper inte varandra, betjänar inte varandra. Så blir den sexuella akten ett hyckleri. Och det känner framförallt kvinnan. Den blir felplacerad då också. Den står inte för vad den är tänkt att uttrycka. Och den kommer heller i längden inte att hålla. Det är viktigt att samlivet fungerar, säger Paulus i första kor 7. Som en magnet som håller samman. Annars kan gräset på andra sidan gärdsgården snart verka grönare. Därför lev med varandra, säger Paulus. Han uppmanar dem att inte dra sig undan varandra, utan möta varandras behov. Att man har ömsesidiga förpliktelser mot varandra på det sexuella planet. Till den unge mannen säger ordspråksboken: din brunn må vara välsignad. Alltså, det är hans hustru. Och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje. Hon, den behagliga gasellen, hennes bröst må alltid förnöja dig. I hennes kärlek må du ständigt finna din lust. Men i nästa vers står det: inte ska du ta en främmande kvinna i din famn, din grannes hustru i din famn. Höga visan talar ett så tydligt språk i sin lovsång till den fysiska aspekten av kärleken mellan man och kvinna, att många varit generade över att en sån bok får finnas med i Bibeln. Det var så att till och med rabbinerna rådnade, tycks det som, när de läste den här boken. De försökte tolka den i någon slags överandliga symboliserande termer. Men den är avsedd att läsas rakt upp och ner som en hyllning till den fysiska attraktionen mellan man och kvinna. Och det visar på det upphöjda och det rena i det som Gud har skapat. Och vi som kristna borde vara de första att med tacksamhet erkänna och prisa honom för hans stora gåvor. Och jag brukar rekommendera nygifta par att läsa högt ur Höga visan för varandra. Du brudgummen, du sätter på den stolen, och du brud sätter på den stolen. Och så läser ni varandras avsnitt i Höga visan, brudgummen sina verser. Och det kan låta faktiskt ganska festligt att få höra sin man säga följande ord: vad du är skön, min älskade, vad du är skön. Dina ögon är duvor där de skymtar genom din slöja. Ditt hår är likt en jord av jätter som strömmar ner från Giliats berg. Dina tänder liknar en jord av nyklippta tackor, nyss uppkomna ur badet. Ett rosenrött snöre liknar dina läppar, och vacker är din mun. Likt ett brustet granatäpple är din kind. Oj. Det kan väl inte vara fel att använda Guds ord för att sätta lite fart på vokabulären när det gäller att visa varandra uppskattning och ge varandra komplimanger, för det är vi alldeles för dåliga på, åtminstone vi män. Och jag talar mest till männen här, som ni märker, det är för att jag själv är en av dem. Och vet du, det har faktiskt hänt att makars vars förhållande varit avslaget och fruset och kallt fått tillbaka sina känslor just genom att de har läst Höga visan för varandra. De börjar skratta och fnittra och tycker det var frigörande att få höra så vackra ord från den jag är gift med. Det har aldrig hört förut. Nåja, det är ingen given teknik, men Bibeln visar på det legitima i den rent fysiska attraktionen och det riktiga och nödvändiga i att man talar om sina känslor för varandra. Gärna med poesins språk, om också inte med det bildspråk som den hebreiska poesin använder. Har du försökt att skriva någon dikt till din fru någon gång? Gör det. Tala om för henne saker som du uppskattar hos henne. Det behöver inte ens rimma. Det är inte så noga. Men gör det. Det gör gott både för henne och dig. Annars kanske någon annan säger de uppskattande orden som du borde ha sagt. Och då kanske det är farligt. Det förhöjer din frus självkänsla. Äktenskapet är ingenting man har rott i hand den dag man gifter sig. Det är inget mål i sig själv. Det är upp till makarna själva att bestämma spänningen och tjusningen i resan, äktenskapet eller bättre äventyret. Det fodrar finess och finkänslighet och talang och en god portion humor, uppfinningsrikedom och kreativitet. Om man inte vill att det ska hamna i tristess, som det ofta gör, och dofta död, som när man lämnar en eld utan att tillföra nytt bränsle, det snart blir till en död askhög. Så känsligt är äktenskapet att om vi inte när det, så har det en egendomlig förmåga att själv dö. Det är lika viktigt att hålla äktenskapet levande och brinnande som det är att hålla det andliga livet levande och brinnande. i Guds ögon. Ditt liv tillsammans med din make, maka är faktiskt den viktigaste delen av ditt liv för Gud. Det är en del av din andliga tjänst. Den kan man inte smita undan om man vill leva för Gud. Då innefattar det också äktenskapets upprättelse. Liksom förhållandet mellan Kristus och församlingen är tänkt att vara intimt och levande, så är det också tänkt att vara mellan dig och din man, dig och din hustru. Om vi slöar till här, så upphör våra äktenskap att andas fräschhet och glädje. Det predikar inte längre. Och vi själva mår dåligt och vår glädje i församlingen hämmas. Vet du, jag tror äktenskapets vård är oerhört viktigt för församlingens välbefinnande. Om det inte börjar i våra egna äktenskap, hur ska det då kunna fungera i församlingen? Det är din och min högsta kallelse som gifta att vårda våra äktenskap, och det kommer att komma församlingen till godo. Äktenskapet och hemmet är faktiskt plantskolan för andliga ledare. 1 Timoteus 3. Börjar med, hur står det till hemma då? Med frun, med barnen. Oj då, det kommer väldigt nära det här. Att gifta sig, att gå in i ett heltidsjobb, en livslång kallelse. Och det gäller att ge det så bra start som möjligt, att ha tid för varandra. Det är svårt i vårt svenska samhälle, där båda ska heltidsjobba och stressa fram och tillbaka, och man skriver nästan bara lappar till varandra på köksbordet till slut. Vet du, den Gud som instiftade äktenskapet var väl medveten om problematiken för två människor att börja passa ihop med varandra. Det sker inte över en natt, en bröllopsvecka, och inte ens ett år kanske, eller flera. Så det står så här i 5 Mosebok 24:5. Om en man nyligen har tagit sig hustru, behöver han inte gå i krigstjänst, ej heller må någon annan tjänstgöring åläggas honom. Han ska vara fri ett år för att stanna hemma och glädja den hustru han har tagit. Tänk om vår svenska riksdag kunde fatta ett lika klokt beslut. Jag tror det skulle bespara vårt land många skilsmässor. Tänk dig att få stanna hemma från jobbet ett helt år. Varför då? För att göra min fru glad. En del, om det skulle ske nu, skulle bli världens kris alltså. Men jag frågar dig, vet du vad du i så fall skulle göra för att göra henne glad? Vet du vad din hustru tycker om? Vad hon vill att du gör? Om inte, så fråga henne. Du bör faktiskt vara upptagen med att glädja din hustru. Så det är bäst att du vet vad hon tycker om. Ta varandra aldrig för givna. Den stund du börjar göra det, ni börjar göra det, så börjar ni glida från varandra. Fortsätt att uppvakta varandra och visa varandra uppskattning. Det handlar om en livslång överlåtelse. Jag läste om en läkare som sa att en man behöver 12 kramar om dagen för att överleva. Och kvinnans behov lär väl i så fall inte vara mindre, så det kanske går att kombinera det där. Men det handlar inte bara om känslomässig eller fysisk tillgivenhet. Det handlar om att bevisa varandra aktning. Och nu är vi tillbaka i det vi började läsa i 1 Petrus 3. Att bevisa varandra aktning och uppskattning. Att ära varandra. Att tala väl om varandra. I andras närvaro. Att vara rädd om varandras rykte. Man måste ge det man vill ha. Att vinna ett helt hjärta innebär att ge ett helt liv, sa en 80-årig gubbe. Först väljer man den man älskar. Sen älskar man den man har valt. Det är ett beslut. Och det följs upp under livets gång i en viljehandling, oavsett om känslorna alltid finns för handen. Ja, under försommarens lopp så har jag hört Taljoksehannen sjunga, och min mor har tolkat den där sången för mig. Han sjunger för honan: jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Och honan svarar: bevisa det, bevisa det, bevisa det. Att vara gift, det innebär faktiskt att ständigt ställas inför den här utmaningen. Att i praktisk handling bevisa att vi älskar varandra. Att följa upp det vi en gång lovade varandra. Ett litet knep brukar jag ge dem jag gifter också, eller viger. Rekommendera dem att varje dag, de firar sin bröllopsdag, vilket jag utgår från att de gör, att då se varandra djupt in i ögonen och återupprepa vigsellöftena till varandra och att på så sätt förnya sitt förbund, precis som vi får göra med Herren ibland, ni vet. Och det tvingar till eftertanke. Man tvingas stämma av med varandra och se om man verkligen är på rätt kurs eller om någonting har kommit in som stör relationen. Jag får bläddra förbi mycket av vad jag tänkt säga här, ser jag. Och gå till första Petrus och avsluta där med några viktiga saker. Det stod om kvinnans underordnande. Men lägg märke till att det är ett frivilligt underordnande, grundat på kärlek och inte på tvång. Frågan om underordnande är en fråga mellan kvinnan och Gud. Det är en andlig fråga. Det är en fråga om Jesu herravälde och ett resultat att vara fylld av den helige ande. Det är hennes personliga och frivilliga val. Det är ingenting som står i mannens rätt att avkräva kvinnan. Det är helt enkelt ingenting som mannen har att göra med. Mannen är i Bibeln aldrig uppmanad att överordna sig kvinnan eller att påpeka för henne hennes roll. Det enda mannen är uppmanad, det är i relation till sin hustru att älska henne och utge sig själv för henne så som Kristus har gjort med församlingen. Punkt slut. Sen har kvinnan då också ett ansvar. Och det är en ansvarsfördelning det här är frågan om. Inte ställning, inte position, har ingenting alls med jämlikhet att göra. Utan som jag förstår det, en ansvarsfördelning där mannen under Gud är den ytterst ansvarige för äktenskapets enhet och familjesammansättningen. Han är inte kallad att överordna sig, men kanske att bära det yttersta ansvaret och ständigt se till sin hustru och sin familjs bästa och att ha Kristus som sitt uppfordrande exempel för ögonen. Han som utgav sig själv för församlingen. Till och med står det i Petrus 3 då, att en kvinna som är gift med en icke-troende man skulle hålla sig till denna princip. Varför då? Jo, det står därför att Gud vill mannens frälsning. Och det bästa medlet till förfogande, det är den otroende mannens troende hustru. Inte att hon ska predika för honom eller tjata på honom. Det kanske bara har gjort honom ännu mer irriterad. Men hon kan däremot leva ett liv som gör intryck på honom. När han ser hennes överlåtna livs tysta vittnesbörd, så kanske han kan vinna, säger Petrus. Därför uppmanar Petrus den troende hustrun att framleva sitt liv i hemmet inför Gud, i lydnad inför Gud, i vördnad inför Gud, i renhet inför Gud. Och det blir svårare och svårare för mannen att framhärda i sin avoga inställning om man finner att han på intet sätt förlorat sin hustru genom hennes tro att hon har blivit kristen. Tvärtom så finner han henne ännu mer behaglig än förut. För vem kan ogilla andens frukter? Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet. Det tar ju knäcken på vilken hårdskalle som helst till slut. Kyrkofadern Augustinus på 400-talet hade en mor, Monica, som var en varmt kristen människa, men hennes man var hård. Han var hård mot henne och besvärlig mot henne. Han var otroende. Och andra kristna kvinnor i samma situation kom till Monica för att få uppmuntran av henne. Men det dröjde ända till dödsbädden. Men där lämnade sig Augustinus far till Kristus och tog emot honom som sin frälsare. Och så det här med prydnaden vill jag säga lite grann. Hon ska alltså pryda sig på ett sätt som är tilltalande för mannen. Och det handlar då i första hand inte om den utvärtes prydnaden, står det. Inte om håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder. Det betyder inte att hon skulle vara mån om sitt yttre. Om Kristus har kontrollen över vårt liv, så måste det också påverka det sätt som vi tar hand om vår person, vår kropp, vår klädsel, vår hygien. Eugene Price är en kvinna som har skrivit en bok som heter Kvinna till kvinna. Och jag känner det som en kristna plikt, säger hon, att vara minst lika välvårdad nu som före min omvändelse. Och hon tar som exempel att tvätta mitt feta hår 2 gånger i veckan hör lika mycket till mitt andliga liv som mina dagliga bönestunder. Ska en kristen bry sig om sitt hår, sin hy, sin hud, sina tänder, sina naglar och så vidare? Ja, om du tror att din kropp är den helige andes tempel och en gåva från Gud, så ligger det i ditt ansvar att förvalta den på bästa sätt. Faran är tyvärr i våra dagar en kroppsfixering som är osund. Men det är därför en kristen bör avstå från sådana saker som tobak, alkohol och frossande i andra onödiga saker. En kristen man eller kvinna som säger: jag har rätt att klä mig som jag vill, eller jag har rätt att göra med min kropp vad jag vill, har inte förstått vidden av Jesu Kristi herravälde. Det är ju så att kvinnor i alla tider ägnat en hel del av sin tid och energi på utseende och kläder, även en del män. Även en del män, har jag förstått. Det är inte denna företeelse som Petrus här angriper alls, eller i första hand. Du kan läsa hemma, jag hinner inte nu, Hesekiel 16, vers 9. Så lånar profeten in bildspråk från skönhetssalongen, där han pratar om Israels återupprättelse. Åh, vad hon ska vara vacker. Jag ska måla henne, jag ska hänga på henne en massa smycken, jag ska klä henne i vackra kläder och så vidare. Vad texten framför oss varnar för är ett överdrivet och flärdfullt yttre. Alltså, vi ska undvika klädsel som uttrycker prål eller ståt på ett sådant sätt att det drar uppmärksamheten till den egna personen. Då tror jag vi har gått över gränsen. Men det ligger heller ingen heder i att vara tråkigt eller slarvigt klädd. Och det är på intet sätt mera andligt. Det kan vara en falsk självberömmelse att faktiskt dölja sig bakom mindre påkostade kläder, så att säga. Så låt oss aldrig döma varandra efter det yttre. Församlingen är ingen plats för modeuppvisning dock. Absolut inte. Och risken finns att din garderob kan säga en hel del om var ditt hjärta finns. Om vi ska anta en kristen livsstil så kan vi inte hänga med i alla modesvängar. Det är omöjligt. Det är inte gudfruktigt. Det andra, undvik klädsel som är utmanande och som stör den rätta bönemiljön. En kvinna som klär sig omdömeslöst och utmanande kan faktiskt göra det svårt för männen i gudstjänsten att koncentrera sig på det som är gudstjänstens syfte, Guds ords undervisning och tillbedjan. Jag kommer ihåg förra gången när det var modernt med kort. Jag var i en kyrka där körens dirigent, en kvinnlig, hade just det korta modet. Och när hon vände sin rygg mot församlingen för att dirigera kören, så var det ingen man som hörde vad kören sjöng. Och jag skämdes av hennes vägnar. Jag tyckte det var så okänsligt. Nya testamentet uppmanar oss att klä oss anständigt, på ett passande sätt, blygsamt, inte ögonfallande, återhållsamt, inte skrytsamt. En kristen kvinna borde vara kärleksfull nog att ta hänsyn till sådana faktorer. Inte bara när hon går till kyrkan, utan också i sin vardagsmiljö. Vi ska inte provocera och utnyttja varandras svagheter. Vi ska med vårt sätt att klä oss och föra oss bidraga till en atmosfär av lovsång och tillbedjan. Sen är det inte fel att klä sig med glada färger och så vidare. Billy Graham blev anklagad för att ha en så färggrann slips en gång. Varför skulle inte jag få en färggrann slips, sa han, när Gud har skapat blommorna i så många färger. Titta på min skjorta här. Men jag vågar inte ha bara skjortan, då skulle ni säga att jag hycklade när jag säger så här i min undervisning. Men Gud älskar färger. Gud älskar färger. Titta på regnbågen också. Jag har en hel predikan om bara det. Gud älskar färger. Försumma inte ditt yttre, men vårda det framförallt om det som är dyrbart i Guds ögon, som det står i 1 Petrus 3. Det är dyrbara i Guds ögon. Det är den inre människans oförgängliga smycke. Så klädde sig också gamla testamentets kvinnor. En av mina professorer kom hem från Indien. Ett leprasjukhus hade han besökt. Och han var tagen av en händelse där, som han berättade för oss. Jag fick vara med om andakten på kvällen, då de leprasjuka samlades i sjukhusets andaktsrum eller kapell. Det kom en 50-60 sjuka och satte sig där. Och så frågade kaplanen på sjukhuset: är det någon som har någon hälsning innan vi går in i själva gudstjänsten? Och då var det en kvinna, säger han, på tredje bänken, som reste sig upp och i sina enkla trasiga kläder räckte upp sina båda händer, vars alla 10 fingrar var uppätna av spetälskan. Men under det att hennes ansikte strålade, så sa hon: jag tackar tackar Gud för att jag genom min spetälska fått lära känna Kristus. Och jag är hellre en spetälsk med Kristus än frisk, men fortfarande en främling för hans nåd. Och så satte hon sig ned och sa min professor: jag försäkrar er, det var den vackraste kvinnan jag har sett. Inte med Hollywoods ytliga standard mätt, utan med den skönhet som endast Jesus kan ge till en människa. Det är dyrbart i Guds ögon. Håll på att smycka er med den inre människan, och gärna också se bra ut utanpå. Ingen motsatsförhållande i det. Jag måste innan jag slutar ändå få säga något om mannens ansvar här. I vers 7: ni män, le med era hustru på ett förståndigt sätt, i stor känslighet för kvinnan som är det svagare kärlet. Han menar inte i bemärkelsen att hon är svagare psykiskt eller andligt eller någonting i den vägen, utan kvinnan är starkare. Jag är övertygad om att kvinnan är starkare psykiskt än männen är, ofta mera mogna och allt det där fina. Det är säkert det. Vi råkar bara ha lite mer muskler vid män, och därför är starkare än kvinnan i fysisk bemärkelse. Men det är ändå skillnad alltså på våra kroppar och på våra kroppars sätt att fungera. Mannen måste vara medveten om sin hustrus sätt att reagera rent fysiskt och vad det psykiskt innebär varje månad när de hormonella förändringarna kommer. Och som kan innebära känslomässiga förändringar och svängningar, allt ifrån depression till överkänslighet. En förståndig man är känslig för sin hustrus behov, och han vet att beakta detta. Och det är viktigt, om inte för någon annat skäl, för att hans böner ska bli hörda. Tänk dig kvinnan, hemmafrun, som är så nedvärderad i vårt samhälle och som står där hela dagarna kanske med ansvaret för småbarnen och hemmet. Mat måste lagas, inköp måste göras, kläder måste lagas. Och hur mycket man än tvättar så ökar högen av lortiga kläder, och hur mycket man än stryker så ligger nästa dag åter lika mycket ostrykna kläder på plats. Blöjor ska bytas, ungar ska snytas, ögon ska torkas, bostaden ska städas, och ny städning och samma rullians nästa dag igen. Alla dagar samma bestyr, från morgon till kväll. Det kan i längden upplevas som ganska enahanda det här. Barn är krävande, och så kommer en man hem utan att visa minsta tecken på sin förståelse för kvinnans vardag, utan förväntar sig att nu ska han också möta hans behov, och kanske inte ens frågar henne hur hennes dag har varit. Min fru var hemma med sina barn, med våra barn, i 10 år, och jag inser mer och mer vilken otrolig arbetsinsats det var, som vi än idag har oerhörd glädje av. Jag provar på det några dagar själv, att vara ensam med barnen. Jag skulle aldrig klara det någon längre tid. Det är jag medveten om. Jag trodde jag skulle få tid att läsa och ringa och hålla på den dagen, de dagarna. När kvällen kom så ligger man utpumpad i sängen. Ingenting blev gjort. Ingen bok öppnades. Ingen telefonsamtal ringdes. Och så håller min fru på dagar efter dag, kvällar efter kväll, lördagar och söndagar, ensam med barnen och alla bestyren. Och så ofta utan att ha en man som visar en uppskattning för hennes stora tjänst. Så du gifta man med en hemarbetande fru, vilket jag anser i likhet med Bibeln att det är en oerhört stor gärning. Låt henne åtminstone få veta att du är medveten om hennes vardag och vad hennes arbete innebär. Och kom ihåg att visa henne tjänstomässig tillgivenhet, små bevis på din uppskattning. Annars kommer inte dina böner att bli hörda. Man kan alltså inte bedja ljudligt och härligt och högt i kyrkan och skälla ut sin fru i bilen på vägen hem. Det imponerar inte på Gud. Kristus har aldrig sagt något hårt ord till sin brud. Om du lever i försummelse i ditt äktenskap har Gud inte behag till dina böner. Han låter sig inte imponeras av hur mycket du beder och fastar och hittar på. Du måste börja i den här relationen. Tänk om en grupp gifta män i din församling skulle samlas och säga: nu ska vi börja visa våra fruar uppskattning och gå in för detta. Och så samtidigt ha en bönegrupp och veta, precis som Petrus säger här: om ni gör detta skall ingenting stå i vägen för era böner. Tänk om det här som en del av hemligheten till väckelse ligger. Om vi började klara upp relationerna där hemma, så skulle ingenting behöva stå i vägen för våra böner. Därför är detta allvarligt, och därför har jag tagit så lång tid att besvära er med att lyssna till detta idag. Låt oss nu bedja för våra äktenskap. Kära gode Gud, vi har talat om en ömtålig fråga, och jag har stressigt och hastigt fått behandla detta ämne som skulle förtjäna så mycket bättre behandling. Men vi har ändå kanske anat att detta är viktigt i dina ögon, Herre. Så jag ber för dem som just nu har trasiga relationer, Herre. Som har försökt och inte lyckats, Herre. Och det står inte i mänsklig makt att lyckas, Herre. Gud, var med den som känner sig misslyckade. Låt oss som församlingar visa barmhärtighet mot dem som har det svårt, Herre. Och låt oss skapa en miljö där man och kvinna uppfordras till större kärlek och hängivenhet för varandra, så att våra äktenskap predikar den gudomliga, underbara sanningen om Kristi kärlek till sin församling. Förbarmade över oss alla, när vi skiljs åt, när vi åker hem och vardagen står där och grinar igen, att vi inte glömmer visionen av att leva upp till kallelsen till man och kvinna. I Jesu Kristi namn. Amen.